Mickel, manipulation eller bara valtekniskt samarbete? Hur regeringar utnyttjar sin ställning för att skaffa sig fördel? Vi tänkte ödmjukt leverera en lösning på veckans kaos och käbbel i riksdagen den senaste veckan. Dessutom ska vi prata om namn, eller om smeknamn, eller egentligen snarare om öknamn i politiken i TV4 idag.
Du ska veta hur när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jag
brun?
Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ta en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käbbel. Det är bara käbbel. Det är bara käbbel.
Inte bara käbbel, men nu är det ju faktiskt egentligen bara käbbel i vår riksdag. Ännu en vecka med högt politiskt tempo. Per Hermarud finns här i studion. Kul att du är här. Ann Tiberg finns här också som vanligt. Jag heter Johan Markeus och jag vet inte, Ann, när jag mötte dig i veckan, det har varit ganska högt tempo. Det var nästan så du såg lite utmattad ut.
Ja, jag tror det här, ibland kommer vi till ett läge där politikerna är irriterade, men den här veckan tror jag tusen vi kom till ett läge där de politiska reportrarna var irriterade och beredda att börja käbbla att nu får ni tusen ge er. Ja. Det var faktiskt så, och det berodde ju på det här som vi har hört.
Så nu vädjar vi till alla andra partier i pensionsgruppen. Kom med ett svar!
Så här. Om vårt förslag kostar 5 miljarder kronor mer att genomföra än regeringens förslag, hur kan det då bli mindre pengar?
Det finns en majoritet för det i riksdagens kammare. Men då väljer högeroppositionen via ett paragrafrytteri att stoppa det förslaget från att ens prövas.
Om regeringen ändrar sig när det gäller vapenexport till Turkiet, då kommer du inte att rösta på en extra ändringsbudget.
Det stämmer.
Ett häpnadsväckande besked. Socialdemokraterna säger nej till mer pengar till polisen, mer pengar till försvaret, mer pengar till Ukraina och säger nej till att alla Sveriges pensionärer ska få mer pengar. Det är ju häpnadsväckande.
En sån suck nästan, eller? Hur kände du, Per? Du var ju också nere i allt det här kaoset, precis som han.
Ja, men alltså, jag tycker det här crescendot på hela den här mandatperioden egentligen. Det började med kaos och det har i stort sett bara ökat. Och nu är det, förutom att det är ett massa käbbel, så är det också närmast total förvirring, tror jag. Åtminstone bland svenska folket. Jag tror inte många av allmänheten begriper vad som händer i riksdagen egentligen nu. Förutom att man hör det här, de bråkar med varandra, men vad bråkar de om och varför? Och så där. Jag tror tittarna är totalt förvirrade.
Och det man undrar är ju precis, vem bråkar de för? Vem har de i mål? Vem är liksom the target?
Om vi ska liksom ändå så här, vad var det som hände?
Ja, vi kan
det ska
börja
vi väl ändå
ja.
Så här reda ut. För ja, vår behövs. Egen skull, om inte annat. Det fanns ett förslag till lösning på den här konflikten som har bubblat om pensionerna som skulle kunna då stödjas av Centerpartiet, och det har ju fattats tidigare på regeringssidan. De har inte haft stöd för sin budget. Centerpartiet sa så här, vi stödjer budgeten om det här pensionsförslaget går in i budgeten. Då tillät inte riksdagens regler det, eller det vill säga den andra sidans tolkning av riksdagens regler tillät inte det, och på tisdagen så skulle det vara omröstning, onsdagen, jag blandade till och med ihop dagen, så skulle det vara omröstning och debatt. Och då, frågan var då vad som skulle hända. Då tillkännagav regeringen att vi drar tillbaka, egentligen var det ju det, istället för att rösta mot sin egen budget så drog de tillbaka sin egen budget och så kommer vi att lägga fram en ny budget
det
var om så några dagar.
Det är snurrigt. Jag brukar tänka som att det är två läger, ett rödgrönt och ett blått, och sen har vi Centern som försöker göra den breda mitten, och de var ju rätt desperata för att hitta den här breda mitten, och länge såg det ut som att det skulle inte bli något. Men sen mot alla odds, i alla fall var jag ganska förvånad, så anslöt sig då Socialdemokraterna till där. Plötsligt hade vi ju då tre förslag varav det här gamla Nooshi-förslaget, det försvann. Då var det blått och Centern och S-förslaget kvar, och sen röstades ju då det här blåa förslaget ner, och kvar har vi då Centern S-förslaget egentligen som aldrig fick komma till prövning ens i kammaren, därför att högeroppositionen sa nej, därför att det kom in för sent och så, och det var ju sent, ingen snack om det. Det är ju, om tittarna är förvirrade så är det snurrigt, det är ingen snack om det.
Nej, men kontentan är att nu ska riksdagen rösta nästa vecka om det här två budgetförslag egentligen som kommer ställas mot varandra. Mm. Och det ena är då en ny modell för hur man ska höja pensionerna för de sämst ställda pensionärerna som Centern och Socialdemokraterna, Vänster och Miljöpartiet står bakom. Och på den andra sidan så har vi MKD, SD och L som har ett annat förslag. Och Socialdemokraterna får ju att låta som de har majoritet för sitt förslag, men det har de alltså inte. Utan det är lika många röster på varje sida.
Ja, det är matematiken som vanligt. Det var samma problem i början av den här mandatperioden.
Den politiska vilden Amineh Kakabavehs utslagsröst som avgör.
Och det intressanta är ju man hör ju hur de bråkar och träter här mellan. Man låter som att det är två totalt olika...
Pratar de om samma sak?
Ja, men om man tittar på förslagen i sig så är de ju i huvudsak väldigt, väldigt lika. Det skiljer naturligtvis en del, men det är ju i princip så är det väldigt lika förslag. Mm. Alla partier vill höja situationen för pensionärer. Det är ingen snack om det. Sen bråkar man lite om hur, men... Man får ju känslan av att de bråkar väldigt mycket för att man ska bråka, för att man vill synas, man vill lyfta just sin politik och måla ut den andra motparten som om de inte tänker på pensionärerna, ungefär så.
Men alltså det är ju ett högt spel, det har vi sett många gånger, inte minst nu de senaste månaderna i politiken. Men nu har det ju nått en ännu högre nivå, för nu är ju spelet så högt att man faktiskt sätter semesterdagar på spel, sina egna semesterdagar, eller?
Ja, det kan man säga, för att riksdagen har ju en avslutning och ska så att säga
gå på sommarlov.
Den också. Nu brukar jag påpeka att riksdagsledamöter är inte anställda. De har ett uppdrag och de har inte semester i formell mening.
Vet de om det själva egentligen?
Ja, fast de låtsas säga att det inte är så.
Nej, inte så att det kom ju alldeles för en stund sedan så kom ju det här nya förslaget. Det är samma text fast de skickar ut igen då, så att det ska komma.
Den
så att
bli
formellt rätt den här gången. Så, men både Moderaterna och KD, alltså högeroppositionen, när man frågar dem så säger de att ja, men det kommer nog gå undan ganska snabbt. Så att man kan fråga sig, vad är det som lockar? Är det pensionärernas bästa? Ja. Eller är det liksom hängmattan och midsommarsnapsen som är viktigast? Lite elakt sådär. Men nyss var det väldigt viktigt att träta och nu plötsligt när sommaren hägrar. Så inte lika
samtidigt ska man komma ihåg en sak, att det som står på spel här är ju egentligen inte semestrarna, utan det är oppositionens för oppositionens sida så handlar det här både om att de kanske tycker att deras förslag är bättre, men också att den här situationen ger dem tillfälle att markera hur svag regeringen är, och det är ju en historiskt svag regering, eller?
Och varje gång man... Ja, vi ska återkomma till det. Det var en liten bra teaser. Men jag blir bara nyfiken för att... Lite som ni är inne på, vem man gör det. För pensionärerna eller för att misskreditera andra sidan och visa hur matematiken faktiskt ser ut. Eller för Magdalena Andersson så handlar det egentligen om NATO-ansökan. För varje gång Amineh Kakabaveh ska avgöra så handlar det inte om sakfrågan som det handlar om. Utan då handlar det om någonting annat på hennes agenda.
Ja, men Amineh Kakabaveh har ju en... Det är ju en helt exceptionell position hon har kommit i. Hon har ju så att säga mer eller mindre tillsatt den här regeringen. Och sen så lät hon Morgan Johansson sitta kvar. Tyckte hon var en bra idé, då kunde hon bestämma det. Och sen så hade hon nu också möjlighet då att bestämma över budgeten och över landets alla pensionärer. En enda person som inte tillhör något parti alls. Det är ju exceptionellt.
The sweet spot i politiken, eller?
Ja, jag kan berätta att jag hittade faktiskt en text om den här situationen.
Ja, i en ny bok, eller?
Ja, typ en bok.
En bok?
Ja, så jag tänkte att jag skulle läsa upp den.
Lyssna noga.
Istället för en styrelse av en majoritet med en opponerande minoritet fick vi en styrelse av koalitioner av flera minoriteter som ständigt byttes ut. Med en opposition som faktiskt mindre opponerade än utövade inflytande över politiken genom förhandlingar i utskotten. Vi fick inte majoritetsregeringar utan minoritetsregeringar med en i många fall mycket smal parlamentarisk bas. Denna politik kom att kallas vågmästeri och präglade hela 1920-talet.
Oj, jag skulle ju säga att det var en reflektion över 2020-talet, men...
Så vad hände? Så var det på 1920-talet. Den här boken är skriven av Leif Levin och handlar om statsminister Arvid Lindman, kan jag berätta.
Så det är ju, har ju varit likadant väldigt, väldigt länge naturligtvis. Det är ju talande.
Det var när man då just hade en ny konstitution som man hoppades skulle leda till... Parlamentarismen hade just haft sitt genombrott och man hade en idé om hur man skulle regera Sverige. Och så här blev det.
Det här är Politiken i TV4, inte bara käbbel. Vi pratar just om det faktiska bara käbblet som varit nu den senaste tiden. Men Ann, ingen verkar hitta någon riktig lösning på det här kaoset, men du har en lösning, eller?
Jo, nej, men man ska ju komma ihåg att när vi hade haft val 2018, mm. Så hade vi ingen riktig regering, och så fick vi en väldigt lång regeringsbildning. Vi hade ingen majoritet som kunde styra, och vi fick en regeringsbildning som varade hela hösten. Mm. Det gick inte att bilda en regering. Och skälet till att det inte gjorde var att talmannen ställde kravet att den regering som han föreslog, den statsminister som han föreslog, måste göra troligt att den kunde få igenom sin budget. Mm. Och det resulterade i januariavtalet så småningom, som ju då ledde till att regeringar kunde få igenom sin budget. Mm. Sen dess så har talmannen slopat det där kravet, för vi stod inte ut med att ha en så lång regeringsbildning. Så att när regeringen Löfven 2 skulle tillträda efter att ha avgått efter misstroendeomröstning för ett år sedan, så ställde inte talmannen kravet på att han skulle få igenom sin budget. Och när regeringen Magdalena Andersson 1 tillträdde i höstas, så ställde inte heller talmannen kravet på att hon skulle få igenom sin budget. Effekten av det här är att det är lättare att vinna en statsministeromröstning än att få igenom sin politik. Mm. För att vinna en statsministeromröstning så räcker det med att du inte har 175 ledamöter som röstar nej till dig. Medan för att få igenom din politik så måste du ha 175 ledamöter som röstar ja till politiken, om ni förstår vad jag menar. Så att den enkla lösningen skulle ju vara att man har ett minimikrav på att om en statsminister ska kunna tillträda så måste den kunna få igenom sin politik. Mm. Då får vi kanske lite långsammare regeringsbildning.
Och det är precis det som de här diskussionerna förs just nu mellan partiledarna, där Socialdemokraterna och Moderaterna åtminstone försöker komma överens om det här, och mycket pekar ju mot det. De pratar om det här nu, det är inte särskilt långt kvar till valet. Det kommer naturligtvis påverka om vi ska få ännu en höst med en enormt lång, många försök att bilda en regering. Så är det ju. Och då beroende på valresultaten naturligtvis.
Ja, men då tänker jag på den här 4%-spärren som ju, när vi varje gång rapporterar, SCB kommer med någon stor partisympatiundersökning, vi har våra väljarbarometrar. Ja, man ligger under 4%-spärren. Borde man inte bara höja den där spärren då? Och då får vi färre, då blir kanske matematiken lättare, eller?
Ja, men alltså man har ju lite olika lösningar i olika länder. I Israel har man 3, tror jag. I Turkiet hade man 10 innan och de har gått ner till 7. I Turkiet då, så är problemet om man har för hög spärr, så är det ju väldigt många personer som inte får vara med då. Jag menar, om man har 100%, ja, då får man bara ett parti med. Ju lägre spärr man har, desto fler är ju välkomna. Nackdelen med att ha en låg spärr är att det blir väldigt många partier som blir med. Det blir helt ogörligt att regera. Och då brukar ju lösningen bli att man samarbetar mellan, att man skapar koalitioner istället. Mm. Så att man har löst det på lite olika sätt i olika länder. Men vi har ju landat i den här 4%-spärren som ju har sina brister. Ett konsekvens av det är till exempel Amineh Kakabaveh nu. Då, men frågan är vad alternativet är. Finns det något bättre alternativ, eller får man så att säga välja mellan två icke-perfekta ting? Det är ju lite så.
Nu vet inte jag om jag skulle säga att det här är ett resultat av spärren. Kakabaveh är ju politisk vilde, så att hon har ju lämnat sitt parti. Och vad vi har just nu är ju en situation där det står precis jämnt mellan de i och för sig icke-existerande blocken, för att de finns ju inte längre, eller hur det nu är. Mm. Så att just den här situationen vet jag inte om man löser genom att höja eller sänka spärren.
Nej, det kan naturligtvis uppstå ändå. Ja. Men man, ja, eller så här va, alternativet är att man inte har personval och att man då låter partierna bestämma. Så kan man göra, så gör man i många länder. Då skulle ju Nooshi Dadgostar bestämma över Amineh Kakabaves röst. Mm. Nackdelen med det blir ju att då blir ju partiledarna allsmäktiga. Då får ju de en enorm makt, så att säga. Är det bättre? Ja, man får så att säga väga för och emot. Det är liksom det man landar i. Det finns ingen optimal lösning, så man får ta den som är bäst eller den som är minst dålig, om man så vill.
Ja, eller så här, att partigrupp grupperna har så att säga att man har en disciplin över sina partier, det är ju en sak. En annan sak är ju om du så att säga inte skulle tillåta att partiet äger ett mandat och inte den person som har blivit framröstad. Men vi har ju gått mot ett system med personval. Så Amineh Kakabaveh till exempel tror jag har en ganska stor andel personröster. Mm. Och så skulle du så att säga ta bort den här möjligheten att ha politiska, att man är politiskt oberoende eller oavhängig i riksdagen, då skulle du också vara tvungen att ta bort personvalet, tror jag.
Men regeringen har i alla fall en solklar bild över hur man nu ska råda bot på den här matematiken. Man gör det liksom genom att lägga ut en matta av pressträffar och informerar och lägger förslag. Kolla hur det har låtit.
Så, välkomna hit då till en pressträff om ytterligare ett antal lagförslag som vi nu ska gå vidare till lagrådet med. Så, välkomna hit då till den här digitala pressträffen. Jag ska berätta om den utredning som vi nu avser att tillsätta för att skärpa straffen ytterligare. Så, välkomna hit då till den här pressträffen. Så ja, välkomna hit då till faktiskt den första av två presskonferenser som jag ska ha idag.
Han tyckte nästan det var roligt själv, Morgan Johansson. Två pressträffar igen liksom.
Nej, men alltså, regeringen har ju fått kritik för att de har ju en unik position att kunna marknadsföra sig själva, att synas i tv och tidningar. Det gör de genom att hela tiden jämt kallat till olika presskonferenser. Det är pressmeddelande hela tiden. Jag roade mig nu i morgon, jag måste söka på 34-punktersprogrammet, alltså regeringens kriminalpolitik ungefär så. Och det är hur många pressmeddelanden som helst. Och tricket de gör är att de skickar ut för det första har de bara genom 34-punktersprogram, bara genom det här namnet så har de 34 unika pressträffar bara där liksom. Mm. Och sen har du varje punkt har man ju någon form av idé eller åtgärd. Ja, då kallar man för varje punkt en lång rad olika pressträffar. Ofta så skriver man nog inte till journalisterna vad ens vad det handlar om. Det står så här liksom, Morgan Johansson presenterar nyhet kopplad till 34-punktersprogrammet och sen en pressträff. Ja, vad handlar det om? Mm. Inte ens husning. Liksom Mikael Damberg, det är liksom samma sak. Någon gång så var det Morgan Johansson presenterar 4 punkter ur 34-punktsprogrammet. Ja, vilka då? Är det med?
Och dessutom
kan det vara det ena. Han kan ha flera pressträffar om samma punkt, för det kan vara vi ska tillsätta en utredning. Vi har tillsatt en utredning. Utredningen är klar. Vi lägger en proposition. Det är ju 4 per punkt då.
Snart kommer lagförslaget. Nu trädde lagen i kraft. Nu har den trätt i kraft. Ja. Nu har vi kritik mot den gamla lagen. Ja. Nu har vi nya idéer.
Och när man märker att man inte får intresse, då utlyser man pressträffen väldigt sent så att man ska tro att oj, nu har det hänt någonting akut. Ja, men det har det ju oftast inte gjort.
Och det här är ju svaret på en fråga som man egentligen ställer när man undrar varför det är så rörigt i riksdagen. Nämligen, varför vill man regera när man har en så svag regering att man inte får igenom sin politik? Jo, man har möjlighet att framstå som handlingskraftig inför väljarna så att man då möjligen kan få bättre resultat i nästa val och möjligen bilda en regering som kan göra någonting. Det är väl så tanken är.
Så lite mickel och lite manipulation, eller är det ett valtekniskt samarbete? För den där termen dök ju upp när vi pratade.
Jag menar att de skickar såna enormt många pressmeddelanden där de inte ens skriver vad det handlar om. Det är ju ren strategi. Det är ingen slump, de gör så här hela tiden. Svårigheterna blir ju det då naturligtvis att om man kallar till en presskonferens väldigt sent, om man skriver vad det handlar om, ja, då blir det ju väldigt svårt att läsa in sig på vad ska jag ställa motfrågor om. Det kan komma om precis vad som helst. Ja.
Men Per, vad tänker du att syftet är med strategin? Det är det jag efter lite.
Ja, men syftet är ju att kalla så många, då vill man locka uppmärksamhet tror jag, om man vill få så många medier dit som möjligt. Jag har Morgan Johansson och har en presskonferens. Då kanske det egentligen handlar om någonting som är ganska tråkigt som ingen bryr sig om överhuvudtaget. Men då får man dit ett gäng media som kommer dit. Jag menar, vi har ju sänt live hur många gånger som helst. Ja, alla medier.
Men går det här fram till väljarna, tror du, Per?
Pressmeddelaren känner ju inte väljarna till.
Nej, men jag tänker att verkar regeringen handlingskraftig på det här sättet? Alltså, det fler att...
Men det gör det. Alltså, man har ju konkretiserat på det här då, 34 punkter. Det låter ju bra. Man har 34, det är många punkter man har.
Och det blir blir ju som en bombmatta av framträdanden i, om uttrycket tillåts, i media där regeringen framstår som handlingskraftig. Mm. Det håller jag med om. Men jag tänker också att när substansen saknas, för problemet är ju med en hel del av de här, kanske inte just de du läser upp här, men en del av de här vet vi ju inte ens om de går igenom i riksdagen.
Nej, för de har inte
majoritet. Så att i sak, det var någon som sa till mig en gång så här, skillnaden mellan en regering och en opposition är att regeringen kan producera nyheter medan oppositionen bara kan producera bjäbb. Men just nu har vi faktiskt en regering som presenterar bjäbb. Fast de gör det på bästa sändningstid och får, och det ska, borde vi också, och där är ju vi också, ska precis, vi säga, ganska snåla numera med vad vi sänder. Så det är inte så att vi berättar allt det här som de gör.
I ärlighetens namn har vi också, alla medier har ju sänt ut saker som regeringen har presenterat på presskonferens som det är en nyhet, som det låter som att det kommer bli verklighet. Det är ju många sådana saker, till exempel det här förslaget om att alla skulle få 1000 kronor mer i, till alla bilägare skulle få 1000 spänn mer.
Som riksdagen sen fällde.
Det lät ju som att det är, ja men du var ju, tidningarna skrev ju så, du kommer få 1000 spänn, det är ofta så, eller när budgeterna presenteras, du tjänar på budgeten och du, vilka är vinnare.
Det är som en reklamfilm.
Så är det ju, men det är ju inte, som han säger, det är ju inte långt ifrån säkert att det blir verklighet. Och det borde vi bli bättre på, tycker jag, att berätta för tittarna att det inte alls är säkert att det blir så här.
Och lyssnarna såklart här i våran podd. Vi tänkte prata om namn nu i Inte bara käbbel. Hur viktigt är det att ha ett namn? Ja, vi föräldrar, vi vet ju exakt hur viktigt det är. Man blöter och stöter. Men i politiken så är det väl, om vi ska vara sanningsenliga, och det ska vi vara, oftast i alla fall inte man själv som bestämmer namnet, utan det gör någon annan åt den, eller?
Ja, om man är regering så är man ju regering. Och om man är opposition så är man opposition. Men den här, i Sverige just nu, så har vi en opposition som ingår i olika konstellationer och då får olika namn. Till exempel högeroppositionen är den som jag tycker är mest intressant, som har kallats den senaste veckan för de högerkonservativa. De har också kallats för högernationalisterna av Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
Mm. Och det kallar hon väl också Vladimir Putin?
Putin är också högernationalist.
Så de klumpas ihop här.
Och högerkonservativa kan man ju fundera lite på, eftersom liberalerna ingår i den här gruppen, vad som är konservativt med liberalerna. De har också kallats för de blåbruna under större delen av den här mandatperioden. Fast där har det varit lite otydligt vilka som har ingått.
Det är ju ett namn man inte vill ha, kanske.
Och sen vill jag komma med en till, och det är Annie Lööfs nya namn. Hon sa i vår partiledardebatt i TV4, så sa hon de på andra sidan, på Ulfs sida.
Fast de vill ju gärna tillskriva Jimmy Åkesson som oppositionledare på den sidan, eller Ebba Busch.
Man provocerar med namn.
Det är ingen slump. Och namn är ju naturligtvis jätteviktigt. Alltså, det är ju deras varumärke, det är deras sätt att beskriva vilka de är, vad de står för. Det är otroligt viktigt. De vill naturligtvis överhuvudtaget inte bli förknippade med något blåbrunt. Det är ju rakt ner i diket för dem, och det vet ju naturligtvis den andra sidan, vänstersidan, älskar ju det, för att ju mer de sänker ner de andra, ju bättre framstår ju de. Så att det som också vore intressant att veta är, var kommer det här nya blocket som vi kanske ser framför oss, där Centern hamnar in nu, kommer det bli något nytt namn på det?
Jätteny allians.
Det intressanta är ju att de är också gröna, det kanske fortfarande blir rödgröna.
Jag vet, skulle jag vilja höra dig säga på Ädelhall önska den rödgröna röran som Bildt lanserade en gång
små för evigheten. Rödgröna röran.
men jag skulle säga så här, de är ju inte oskickligare kommunikatörer i då den här högeroppositionen än att om de ville ha ett namn som inte var ett öknamn så skulle de ta ett. Mm. Men det vill de inte.
Nej, de vill inte ha
ett. Nej, de vill inte ha ett namn, för de vill inte vara ett samlat block. För då skulle ju de vara, alltså det här, att det finns ju inte ett regeringsalternativ som innefattar Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD. Utan regeringsalternativet som Moderaterna tänker sig är ju M, KD, möjligen Liberalerna, absolut inte Sverigedemokraterna. Så de vill inte ha ett namn på sin sida, utan de vill vara en konstellation av partier. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men i partiledardebatter så står ju ofta Ulf Kristersson och säger så här: vi här på vår sida, vi är överens.
Min sida.
Han säger aldrig han har inte ett namn, det här alliansen.
Och nu hinner vi knappt prata om det, men jag bara tänkte också epitet när man pratar om våran vilde. Fast det är ju en politisk vilde då, Amineh Kakabaveh. Det är också en signalvärde. Politisk vilde är väl det korrekta?
Amineh Kakabaveh gick ut och kände sig... Hon tyckte inte om det här namnet, politisk vilde. Men det är ju ett etablerat begrepp sen väldigt långt tillbaka.
Men om man säger både politisk och vilde, men säger man bara vilde...
Säger man vilde så kan det ju naturligtvis uppfattas kränkande. Men, och det är något helt annat, men politisk vilde, det begreppet är ju...
Jag vill säga att hon sa i en riksdagsdebatt här i somras: jag må vara en vilde, men jag är inte ociviliserad.
Det är klart, då får ju hon säga det. Det är ju skillnad om någon annan tillskriver.
Inga vildar i studion här, utan Ann Tiberg och Per Hermarud. Tack så mycket för idag. Tack, kul att ni har lyssnat och tittat. På TV4 Play kan ni se oss om ni nu så önskar. Eller så har ni oss i era lurar där poddar streamar. Nu säger vi tack för idag. Podplay.